Precis som han sa, pastor Martin Boström här, så har vi under den här påsken firat redan två gudstjänster. Man kan säga att det som har präglat dem lite grann är att vi har läst väldigt mycket bibeltexter. Försökt läsa oss igenom hela påskens händelser. Och det har blivit många texter, det har blivit långa texter. Och här följer ytterligare en sån text. Jag läser ifrån Johannes evangeliet 20 kapitel. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: varför gråter du, kvinna? Hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni, det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa: rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Men gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Låt oss be. Ja, herre, tack för ditt levande ord och att vi får återvända till de här urgamla berättelserna igen och igen. Och så känna att det bor så mycket kraft i dem, herre. Att våra liv ryms i de här berättelserna också. Därför att du har besegrat döden och stigit ut ur graven levande. Och att du lever idag. Välsigna vår fortsättning av vår gudstjänst i Jesu namn. Amen. Ja, jag bokade en flygresa med ett sånt här lågprisbolag, ni vet. Inför ett litet skrivuppdrag jag ska göra senare under våren. Och då slås man ju av detta att det är onekligen fruktansvärt billigt nu för tiden. Alltså för några hundralappar kan du flyga flera timmar ner genom Europa. Alltså när jag hade klickat i priset där och valt sån här lågprisbiljett, så kom det upp en ruta till på min dator och så frågade de om jag ville ha en väska med mig också. Och det ville jag. Då var det 5 euro extra. Förutsatt att väskan inte vägde mer än 10 kilo, för då var det 10 euro extra per väska. Så jag klickade i att jag gärna hade en väska med mig, och när jag hade gjort det så kom det upp en ruta till. Och då undrade de om jag ville köpa extra benutrymme, vilket jag inte ville, men dock 10 euro för lite benutrymme, det är inte så dyrt. Efter jag klickat nej där så kom det upp en ruta till och så undrade de om jag ville ha mat på resan också. Det ville jag, 8 euro kostade det. Sen när jag hade klickat i det så kom det upp en ruta till och då frågade de om försäkring. 15 euro kostade en försäkring, jag tog det för säkerhets skull. Och så kom det upp en ruta till och då undrade de om jag möjligen ville ha en biljett också. Och det ville jag. För 5 euro, det är lite gammeldags, men det är skönt att vara lite gammeldags ibland. Sist men inte minst så kom det upp ytterligare en ruta. Och där kunde man läsa att mot ett tillägg av knappt en hundralapp så kunde man också köpa förtur vid incheckningen. Alltså, när alla andra står och knör i ankomsthallen och sen står i oändliga köer så tar man bara sin väska. Om man nu har råd att ha den med sig, så att säga. Och så går man förbi alla de här svettiga köande människorna. Och så vips är man inne på andra sidan i en ljus och luftig hall. Och så är det naturligtvis ett fruktansvärt frestande erbjudande. Nu avstod jag detta. Och jag gjorde det efter viss tvekan. Och tvekan består ju i att det är trots allt någonting lite kittlande. Inte bara i det där med bekvämligheten, utan det är någonting kittlande i själva företrädet som man plötsligt erbjuds. Alltså, detta som ungefär är som att bli liksom uppskriven på gästlistan till en konsert. Och sen när man kommer till konsertarrangören där så säger de, vad heter du? Ja, Thomas Sjödin. Ja, då ska du gå här, en liten speciell fil här. Det är någonting i det här som är så hemskt att man tycker om, eller hur? Jag avstod som sagt. Men jag hann ändå tänka tanken att tydligen har människan i alla tider varit svag för privilegier. Vem som kommer först. Vem som nämns först, vem som sitter närmast och så vidare. Och mönstret är ju inte nytt på något sätt. Det finns ju att läsa bland de människor i Bibeln som levde allra närmast Jesus Kristus själv. Så man tycker ju att de borde vara fullständigt befriade från sådana tankar. Men Jesus kommer på dem med att tvista om vem av dem som liksom är störst eller bör sitta närmast Jesus. Och det är i det tillfället som Jesus väljer att inte säga så hemskt mycket, utan han ställer fram ett barn och så låter han det barnet stå där och berätta det viktigaste som är att möta, att veta. Så jag tänkte så här. Det är ju inte utan att man skulle vilja få insyn i, var med på ett hörn vid det himmelska rådslag när det skulle bestämmas tågordningen för hur, vilka människor Jesus skulle visa sig för efter sin uppståndelse. Alltså när den gästlistan skulle skrivas, då skulle jag vilja suttit i ett hörn och lyssnat till hur samtalet gick i den himmelska världen. När nyheternas nyhet ska förmedlas, vem vänder man sig då till först? Man kan ju tänka på Jesu mor, tycker jag borde vara en lämplig kandidat. Eller möjligen någon av Jesu syskon. Eller Petrus och Johannes som trots allt hade någon ledande funktion i den här lärjungaskaran. Eller varför inte bli lite strategisk och så tänka att vi låter honom först visa sig för de skriftlärda och fariseerna, alltså de som hade vänt honom ryggen. Så var överbevisningen på något sätt klar och så hade man dem vunna över på sin sida. Men så sker inte det. Utan så läser vi det här som är så häpnadsväckande. Att valet faller ur vårt perspektiv helt otippat på en före detta demonbesatt kvinna vid namn Maria från Magdala. Markus berättar. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Nu kanske någon som hör mig stå här idag tänker så här: man ska nog inte göra för stort nummer av det här. Någon måste ju vara först, eller hur? Och nu råkade det bli hon, eftersom hon befann sig där vid graven vid rätt tillfälle, vid rätt tid. Alltså är det här kanske inte mer än det vi kallar för slump. Då vill jag kontra och säga att jag misstror slumpen. Att Jesus dör som han dör är i sig ett budskap om hur vägen till seger i detta Guds rike ser ut. Den går via död till liv. Att Jesus uppstår som han gör berättar också det någonting omistligt om hur uppståndelsen förändrar livsvillkoren för de människor som i gryningsljuset utanför Jerusalem möter honom. Men det är också berättelsen om hur uppståndelsen förändrar livsvillkoren för alla oss. Vad vet vi om Maria från Magdala? Ja, egentligen ganska mycket. Trots att de bara återkommer vid några få tillfällen, men därför att alla evangelister berättar om henne så vet vi en del. Och det kanske ska sägas att hon ganska ofta blandas ihop med 2 andra kvinnor i Bibeln, synderskan i Johannes 8 och så kvinnan med balsamflaskan som smörjer Jesu fötter i Simons hus. Men det mesta talar för att det här är 3 olika människor, 3 olika kvinnor. Men om Maria från Magdala vet vi följande, och jag listar. Hon hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Hon fanns i närheten av korset, och det står att hon såg på när Jesus utkämpade sin dödskamp. Hon såg också, står det, var Jesus blev lagd. Vi vet att hon var en av dem som köpte välluktande kryddor för att smörja Jesu kropp med kryddorna och oljor. Och vi vet att hon tillsammans med den andra Maria, som hon kallas, satt mitt emot graven. Efter det att graven hade förslutits med en stor sten så satt de där. Vi vet det jag nyss läste, att hon tidigare hade varit ockuperad av 7 onda andar. Vi vet att hon tidigt i gryningen, medan det ännu var mörkt, står det, så fort hon bara kunde, gick till graven efter sabbaten. Alltså hon var en mycket engagerad människa. Och så vet vi att hon springer, fylld av glädje och bävan, till lärjungarna med nyheten att Jesus är uppstånden. Så ser hon ut. Påskens första vittne, uppståndelsens första vittne, hon som står först på gästlistan. Detta första möte mellan den uppståndne Kristus och så vår representant från människosläktets sida, som hon är, den första ur vårt släkte, som han har köpt med sin död och som han nu bekräftar med sin uppståndelse. Detta första möte är ett möte som är omgärdat av änglabesök, av blixtar, av dunder, av ljus, av vakter som skakar tills de faller i backen och ligger där som döda. Det står: vakterna skakade av skräck och blev liggande som döda. Men det första mötet handlar inte om dem. Änglarna som kommer tilltalar inte vakterna, därför att de är där av ett annat skäl. De är där för att möta kvinnorna vid graven. De som var där först. Och i det tidiga gryningsljuset så får vi av Johannes den där fantastiskt finstämda skildringen som jag läste. Och jag ska upprepa en del av den. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Och Jesus sa: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och eder fader, min Gud och eder Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Jag tycker att det är så obeskrivligt vackert skildrat när det står att hon vänder sig om. Och så tror jag att här vänder sig en hel mänsklighet om. Alltså, här vänder vi oss från förtvivlan, från tomhet, från smärta, emot ett ansikte som strålar evigt liv. Hon vände sig om. Jesus torde ju haft en hel del att berätta för henne om de där tre dygnen i dödsriket. Jag har hört många detaljerade skildringar, särskilt under min uppväxt, om vad Jesus gjorde där nere i mörkrets rike. Ingenting av det kommer. Det är en märklig triumfator som går ut ur graven på uppståndelsens morgon. Han tycks kemiskt ren från revanschlust och behov att visa upp sig själv. Hans första ord efter uppståndelsen, det första han säger, röjer hans hjärta, men det röjer också hans uppdrag. "Varför gråter du, Maria?" Det är som om han säger: "Berätta." Observera att här står vi på uppståndelsens morgon, världshistoriens största händelse, och Jesus är fullständigt upptagen av en kvinna. Och så ber han henne berätta varifrån hennes tårar kommer. Alltså, det är samma Jesus som hon mötte under jordelivet och som gjorde underverk i hennes liv. Jag älskar att läsa att Jesus går ut ur graven och in i Marias gråt utan omvägar. Och när hon fått berätta, då nämner han hennes namn. Och nu gör han det med hela frälsningsverket, hela frälsningshistorien i ryggen, när han säger: "Maria." Och jag undrar om inte i det där ögonblicket, då han nämner hennes namn, så finns också hennes hela livshistoria där. Där finns ju minnet av de onda makter som hade ockuperat henne och som hon möjligen hade fruktat att de skulle komma tillbaka till henne igen nu när deras överman, ljusets herre, var död. Så kanske de skulle komma och ockupera henne igen. Nu står hon på andra sidan uppståndelsen och i det ögonblicket så vet hon att hon är evigt fri. Han som går ur graven är garanten för hennes frihet. När Jesus nämner hennes namn så byts förtvivlan i förundran, och så springer hon, står det, i en blandning av bävan och glädje. Och så betros hon med ett uppdrag, alltså detta att föra mänsklighetens viktigaste nyhet vidare till Jesu bröder, men också vidare till en hel värld. Och så vill jag göra två korta iakttagelser. För det första, märk hur Jesu uppståndelse upprättar en människas värde. Det finns en koppling mellan vårt mänskliga värde och Jesu uppståndelse. För när mörkret viker den där morgonen så ser vi det så klart. Så här ser en människa ut i uppståndelsens ljus. Där står denna kvinna med hela sin historia. Hon är sedd. Hon är tilltalad. Och hon är betrodd. Så ser en människa ut i uppståndelsens ljus. Och så det andra. Nu blir det bråttom utanför Jerusalem. Det är så underbart när man läser alla fyra skildringar hos evangelisterna av den här morgonen, så går det inte att förneka att det finns en fruktansvärt brådska över texterna. Jag tror att den brådskan har att göra med uppståndelsens betydelse. Alltså rörelseriktningen är tydlig. Det är från graven och så ut till jordens yttersta hörn. Och allting är inbäddad i brådska. Lyssna. Skynda er till hans lärjungar, säger Jesus. De sprang, säger ängeln. De sprang, står det, uppfyllda av bävan och glädje. Jesus har gått före er till Galileen, säger ängeln. Han ska möta er där. Skynda er. Och så de här två underbara männen, Petrus och den andre, som springer till graven. Och det är nog bara män som kan tävla i ett sånt ögonblick. Men det står ju så mänskligt, djupt mänskligt, att den ene var lite snabbare än den andra. Men märk stämningen här. Det är bråttom. Det är långa steg, hög puls, snabb andning, och det är anfodda berättelser. Och när vi talar om brådska idag i vårt samhälle så gör vi det nästan alltid som någonting negativt. Alltså det är coolt att inte jäkta. Det är coolt att inte låta sig stressas. Men det finns någonting i brådskan som har med vikt eller betydelse att göra. Någonting har hänt som är så omvälvande att det inte längre går att sitta stilla. Det går inte att tiga, det finns ingen tid för det. Det här budskapet måste ut. Alltså detta handlar om betydelse. Det är så avgörande. Många av dem som dog för olika övertygelser fanns i Jesu samtid. Det gjorde de människorna beundransvärda, men faktiskt inte unika, för ganska många gick det ödet till mötes. Några av dem blev ihågkomna långt efter sin död. Men ingen av dem uppstod ifrån de döda. När Jesus nu gör det, så sätts hela världen i rörelse. Och de som möter honom måste få berätta, inte sen. De måste få göra det nu. Det är den goda brådskan. Det är den som Nils Bolander har kallat för påskbrådskan. Med frågan om uppståndelsen står och faller hela kristendomen. Därför hittar vi texter i texterna om uppståndelsen på många ställen ett och samma ord. Och det är det lilla ordet om. i väldigt många texter om uppståndelsen så finns det ett om. Lyssna. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Tom är också er tro. Lite senare. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni lever ännu kvar i era synder. Första tes. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Och raden av omtexter, alltså som säger, här står och faller kristen tro, den raden skulle kunna bli lång. Och i de där verserna blir det så tydligt. Om Jesus inte har uppstått, då stavas kristen tro tomhet. Inte bara bedrägeri. Den är tom. Om han inte har uppstått, då berövas människan den meningsfullhet i sitt liv som tron kan ge en människa. Och än värre, om Jesus inte har uppstått, då är vi cementerade fast i våra synder. Om Jesus inte har uppstått, så är de avlidna för evigt skilda ifrån Gud. Alltså, hans uppståndelse är också de dödas uppståndelse och vår uppståndelse. Och när Bibeln har ställt det så här på hög kant, då står det, men nu har Kristus Jesus uppstått. Och det är vi här för att fira denna dag. Och när vi vänder oss om till honom likt Maria utanför graven, och han tilltalar oss med vårt namn, då dras vi in i en rörelse som inte bygger på att någon står och kräver att vi ska berätta eller vittna eller något annat. Då dras vi in i en rörelse som är det kristna evangeliets rörelse. Ut ur den tomma graven. Och så ut med detta budskap till jordens yttersta hörn. Och i det fallet är jag inte rädd för lite brådska. Vi ber. Ja, Herre, tack för att vi får fira den här gudstjänsten och gå tillbaka till berättelserna om dig och din uppståndelse. Herre, jag vill tacka dig för att du gick hela vägen. Att du levde vårt liv, dog vår död. Men att du också bröt udden av döden. Att du med döden, din död, besegrade döden och stod upp igen ur graven. Och att du lever. Och Herre, vi ger dig vår lovsång och vår tillbedjan. I Jesu namn. Amen.